Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Valdemar Fredriksson, välkommen tillbaka till Öppet sinne.
Tack, Paul. Kul att vara här.
Ja, du var ju med i avsnitt 29, så du är ju verkligen så här bland mina tidiga gäster som var med i podden.
Kan man säga Hall of Fame i det här laget?
Ja, du är nog på väg in där i alla fall.
Ja, tack.
Det är
tack.
Det. Om några år kanske jag skapar den här Hall of Famen och då har du din, då har du din plats. Men jag lyssnade om på vårt avsnitt idag. Och jag märkte två saker. Dels att det var väldigt tidigt i min egen poddande karriär. Och det var mycket som var på gång på din front. Och jag märker att för mig har min egen kost förändrats otroligt mycket sen du och jag poddade. Då hade du precis varit ketogen. Men nu, jag är lite nyfiken på vad är det nu egentligen? För nu är det nästan 2 år senare. Var är vi nu i Valdemars kost?
Oj, vilken fråga. Jag tror att man kan väl säga att det var nog början på en case study utifrån vad som funkar för mig. Och nu har inte jag lyssnat på podden, men jag tänker så här, vad har Valdemar Fredriksson gjort? Jo, han har typ testat alla dieter någonsin existerat. Jag precis ketogen kost, typ jag tror var i djup ketos ett halvår. Och tyckte väl att det var bökigt för att jag skulle konstant hålla mig i ketos. Och där någonstans så snöade jag in mig på, jag var ju så här strikt carnivore i 3 månader.
Hur var det? Bara gör en avstickare, men hur funkade det för dig?
Jo, men för er som inte vet då, så kallar man det för nose to tail, att man äter då enbart produkter från djuret. Så att ja, i mitt fall så var det typ entrecote och smör, men man skulle kunna liksom experimentera med, ja, mer inälver, och i vissa fall så är liksom produkter som kanske kossan skapar, som mjölk och ost, godkänt. Liksom man brukar definiera på en strikt eller typ en flexibel carnivore diet. Och generellt så typ har väl jag accepterat att jag mår mycket bättre när jag inte äter kolhydrater. Och det här håller ju folk runt omkring mig kanske, ja, de ifrågasätter att så här, funkar det verkligen så typ. Men jag känner mig själv, tror jag, nu 30 år gammal, och vet att min karaktär när det kommer till socker, eller så här, när jag trillar över en gräns, så blir det typ ofta så här, fuck it, nu kör vi liksom. Nu är det inte bara en burklass, utan då är det alla och bullar och ja, det är ju säkert fler som känner igen sig, men
ja, jag gör det.
Generellt så handlar det väl om att liksom jag försöker hitta någonting som funkar bra för mig.
Mm.
Och för att typ, om man citerar en av de här förspråkarna, så säger han att så här, protein is primary, the rest is secondary. Och det är typ lite så jag funtar nu. Jag käkar gärna fettigt kött eller fisk liksom. Det blir inte så mycket fisk för att, ja, shoutout köttkompaniet, men ja, men just för att jag tycker att det är jävligt gott. Det blir en riktig pangmåltid varje gång jag äter. Och det är extremt smidigt att steka en biff eller entrecote. Du har ju sett att du är en förespråkare också.
Ja, jag får väl säga shoutout gårdsällskapet då. Nej, men jag håller med. Det har varit väldigt mycket kött på min sida senaste tiden. Däremot har jag faktiskt implementerat tillbaka en del kolhydrater.
Mm.
Men jag har hittat min balans i det. Förut för mig var det just att jag kanske åt på tok för mycket kolhydrater och för lite av det andra.
Mm.
Men nu känns det som att jag har hittat den här perfekta balansen för det som funkar för mig i alla fall. Jag har väl fått bra energi på gymmet utav det. Men jag gjorde ju som dig också. Jag gick primärt nästan. Jag ska inte säga att det var carnivore strikt, men otroligt lågt på kolhydrater. Så nu när jag har skickat in det igen så har jag fått en boost. Men du och jag reagerar ju väldigt olika på kolhydrater också. För mig blir det väldigt mycket mer så att om jag käkar för mycket då blir jag tjock. Mm. Sen kan jag också bli såklart, jag blir fortfarande, vilket jag sa i första avsnittet med, att äter jag för mycket kolhydrater blir jag trött. Det blir jag också. Men nu har jag hittat någon liten så här bra balans som ändå funkar för mig. Men det är ju spännande för där vi är ju alla olika individer. Vi reagerar ju alla olika på mat.
Grattis
då. Ja. Men hur länge körde du, vad sa du, 3 månader?
Ja, 3 månader tror jag att jag var så här råstrikt. Sen tyckte min tjej att jag började bli lite väl smal. Alltså det spelade in, självklart så spelade kalorier in, men det jag märkte var väl att det fanns ingen liksom emotionell koppling till mat, utan det var så här ren funktion. Och i mitt fall så var det liksom typ entrecote och ja, de här puckarna på In-N-Out som är ett stort Flying Dutchman, lärde oss snabbt att man kunde beställa. Då fick man liksom kött, 2 ostskivor och kött. Och det var liksom en symfoni. Och speciellt när man inte ens orkade steka en köttbit då. Körde man bara drive-thru och handlade med sig hem. Men alltså, det som hände sen är att liksom sidan av det här roliga experimenterandet så hände i livet parallellt, och där upplever jag att mitt stora matintresse oftast blir en kanske konflikt. Jag kanske åker på en resa någonstans och då skiter jag rätt högnäckningsfunt i min diet, för att jag tycker typ matkultur är bland det starkaste som finns. Så det äter jag allt, oavsett om det är liksom friterad deg med socker liksom. Om det är matkultur, då kör vi liksom. Så jag försöker väl hitta någonting, någon balans, och kanske liksom främst handlar det om vad som funkar för dig och typ checka dig själv, varför du gör det du gör eller varför du stoppar det du stoppar i munnen. Är det av rätt anledning liksom? Är du medveten om att du gör det? Och det är väl därför jag kanske jobbar med det just idag, att det just handlar så mycket mer om att inte diet A, B eller C är det som är grejen, utan det handlar snarare mer om typ psykologin bakom mat och hur vi äter, för att det är så jävla känslomässigt kopplat. Och där tror jag kanske är det mest intressanta, liksom relationen till mat och varför. För i dagens läge så vet alla vet ju vad man ska äta. Alltså, då menar jag bara generellt, det spelar ingen roll om man ska vara äta kött eller vara vegetarian eller vegan, det spelar ingen roll, det är inte det jag säger, men att så här, vi bör inte äta processad mat, vi bör inte äta raffinerade kolhydrater såsom socker och sånt etc. Utan alla har ju egentligen koll på läget, men man kan ju äta för mycket eller för lite av de bra grejerna också.
Men har alla verkligen koll på läget? Det är den frågan jag ställer mig just när det gäller det där. För jag tycker det känns som att folk inte riktigt har koll. Jag tror så här, vi som är i vår lilla bubbla, vi har koll. Vi förstår det tänket. Men jag tror att jag får verkligen känna att folk inte fattar det fortfarande. Att många går runt och tror att, men vadå, jag förstår inte riktigt skillnaden på att käka en påse giflar. Eller liksom, jag åt ju mindre lunch i alla fall. Då borde det ju vara lugnt. Nej, men alltså man hittar ju de här anledningarna till att varför man ska, eller rättfärdigar allt det här sockerintaget och crappet liksom. Men sen tycker man att, ja, men jag tar en kycklingbit mindre.
Jag förstår ju självklart var du är på väg, men om man tittar liksom generellt så finns ju massa alternativ. Vi kan titta på alla liksom drycker, nu säger jag inte att det här är nödvändigtvis hälsosamma, men att alla proteinbar som finns har någonstans blivit ett substitut som jag kanske tror kan vara åt rätt håll. Det finns ju bättre och sämre proteinbars, men ändå där lyckas man skapa någon form av funktion med maten. Och många har väl generellt blivit, alltså om man tittar på dagligvaruhandeln så finns ju mycket mer proteinberikad mat. Så jag menar att generellt så tror jag att det finns mer grundläggande förståelse Det finns ju typ chia fram på varenda matbutik nu. Mm. Och nu säger jag kanske inte att det är inget dåligt med chiafrön enligt min mening eller bra, men generellt så finns det i alla fall ett intresse som jag tror att är åt det bättre hållet, i alla fall nu än vad jag trodde förut, när kanske min barndom besåg mycket mer av snabbmakaroner och köttbullar liksom. Och där kanske man försöker ta någon form av ja, alltså ansvar, uttryck, mm, typ så.
Jag får hoppas det i alla fall.
Ja, absolut.
Det är väl så jag känner.
Ja, men jag tänker att vi säger att det är så lämnar vi det där.
Men hur är det med kosten i LA då? För där är det ju
ja.
Där finns det ju mycket som får mig att inte vilja tänka på att käka entrecote, om man säger så.
Alltså jag tror att det är mycket av allt för att tillägga.
Ja, verkligen.
Och nu kanske Paul var lite snabb in på ämnet, men det som har hänt då sen vi poddade sist, ja, är att Valdemar Fredriksson har bott i LA de två senaste åren och bor och jobbar som tränare. Och förutom det då, för att koppla tillbaks till maten i LA, så är ju den, det finns ju uttryck för allt. Även den här lilla bubblan vi har koll på, den finns ju asmycket av där. Och även allt det där andra som man vill också vara med av. Alltså, liksom typ mjukglass som är, smakar mjölken från korn. Alltså när jag haft Kellogg's i mjölk. Mjukglass som smakar det. Det kan man ju inte säga nej till. För det är ju amerikansk matkultur, eller
hur? Exakt, exakt.
Så jag menar att det finns ju asmycket av allt. Men generellt så är alla den alla är keto eller som vegans, mm, och det typ står på allt, vilket är jätteroligt. Även på typ ett paket så här gummibjörnar vid kassan ska det stå så här vegan eller så här fat free. Man bara, ja, men det har ju ingenting med om det är en bra produkt eller inte. Nej. Men det känns som att det är så ytligt så att man bara läser. Alltså inte bara till sättet vissa kan vara, för det finns mycket mer djup i LA än vad man tror, men att bara vid maten så tror jag att liksom, ja, det är liksom mest lättillgängliga tar man och så håller man hårt för det.
Mm. Men jag tänkte på, för du har ju också, det känns som att du utbildar dig i allt, för det dyker upp diplom på diplom på diplom på din Insta. Vad är det senaste som du utbildar dig i?
Ja, men alltså det här med kosten har ju varit jätteintressant för mig. Det började väl som en personlig utvärdering. Liksom. Vad funkar, vad funkar inte? Och sen så ja, men blir det ringa på vattnet. Precis som att du sitter här och poddar. Mm. Det kanske börjar med att du bara hade bra samtal med folk. Typ så. Och då började jag kika runt. Liksom. Det finns ju så otroligt mycket. Så då började jag plugga vid något som heter Precision Nutrition. Och John Berardi som är deras grundare är jävligt logisk i, jag lyssnade på han på TED Talks där han pratade om mat typ, och jag tyckte bara shit, den här killen har nice inställning. Så då men du vet, man googlar vidare, hamnar på något och sen så ser jag liksom att ja, men de här är legit liksom, det är USA:s största nutrition coach utbildning. Så läser jag grundblocket som liksom handlar om allt det där som oftast går in genom era örat, ut genom andra i mitt fall. Liksom mikro- och makronutrienter, LDL, HDL, liksom alla hormoner i kroppen, hur de funkar och spelar roll. Och sen så liksom gick det över till individen. För att det man också inser är så här, har du inte koll på de grundläggande bitarna som inte ens har med mat att göra, varför ska vi in och pilla där? Liksom, är du konstant stressad och sover dåligt och inte ens dricker vatten? Varför ska du börja kolla på liksom vilken typ av kolhydratkällor du har på tallriken? Det blir otroligt logiskt. För att säga konstant back to basic, back to basic. Och det inser jag nu efterhand att det ligger så otroligt mycket i det. För att vi kan gå in och pilla på liksom de här grejerna vi tror kommer göra skillnad, men finns inte det fundamentala på plats, då spelar det ingen roll vad vi gör, vilken diet vi är på liksom. Och sen att man märker att det är så otroligt mycket mer emotionellt kopplat. Så det var liksom grundblocket. Och sen så signade jag upp på deras masterclass, som det heter. Så man gör ett intern i ett år och jobbar med en coach. Så då får man varje vecka en case study, som det heter, på så här. Ja, denna vecka så kommer Paul in på kontoret. Paul är triatlet, han är vegan, men han har också MMA-drömmar. Han tränar 16 timmar i veckan, han är konstant i, stressad så här. Så bara vart börjar det? Typ, så får man den typ rakt i knät. Och så måste man börja liksom så här, vad är hans världen typ, hur tänker vi här? Ofta handlar alla blir så här, först och främst så sover Paul? Nej, han sover inte, för han ligger vaken på nätterna och tittar YouTube på hur man kan cykla snabbare, för det är hans typ så här. Så man börjar liksom förstå att den här stressen och den här problematiken, även om våran gemensamma nämnare är mat, så behöver den, det kanske bara är liksom det gemensamma var på bordet, men det blir så mycket annat som liksom kanaliseras genom maten. Oavsett om man är positiv och har dålig eller bra relation till mat, så finns det så sjukt mycket, 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 mycket mer än om man ska ha chia pudding eller en protein, whatever. Alltså, och det tror jag var det som för mig kanske var, nu låter ju det så här sjukt logiskt och alla bara, det är klart. Men för mig var det en eye-opener att så här, vissa klienter, för jag liksom skrivit det finaste kostschemat någonsin du kan tänka dig, och det kanske funkar för vissa frånkenhållare, gör fantastiska resultat efter de här 8-12 veckorna, whatever jag sa på det, och sen då, sen går det ofta bara ut för men jag är nöjd, för jag har fått min före- och efterbild. Men jag som individ vill ju liksom gräva djupare där liksom. Varför funkar det inte, varför lirar det inte, och vice versa.
Ja, men det är spännande, för det här går faktiskt lite hand i hand med det vi pratar om, för där kom vi in även en hel del på sömn. Och jag lyssnade på den podden sen, det var den här sömnkillen som hade varit besökt av Rogan.
Just det.
Som pratade väldigt mycket om sömn, och då allting
Walker,
är ju, exakt. Ja. Och allting är ju rimligt precis som du säger, och jag har väl länge i många av mina poddar också pratat om att man tittar sällan på helheten. Man vill bara hitta liksom ett problem, och jag gillar ändå att höra att fler och fler börjar gå åt det hållet. Att man vill se ett holistiskt tänkt, att maten är ju en sak, men sen finns det ju fler faktorer. Jag fick ha den diskussionen själv med många av mina PT-kunder, som jag tränar ju 2 gånger i veckan. Jo, men det är 2 timmar av hur många timmar på en vecka. Alltså det, så här, det finns så mycket mer som måste in.
De 2 timmarna skulle också rent teoretiskt kunna räcka.
Ja.
Om alla andra bitar var på plats.
Exakt.
Men det är oftast inte så det är. Så det märker jag liksom att att vara tränare är så otroligt diffust på så många sätt. Att man går en utbildning, så bara, hej, jag är tränare. Kan typ egentligen väldigt, alltså du kan några övningar. Du kan en handfull övningar. Och sen så ska du liksom utveckla det. Men man vet inte vad man vill liksom. Så det jag alltid tänker är att man liksom ställer sig de här frågorna. Varför? Och någonstans där bör man hitta de här så här grundbitarna. För kost har ju varit supercentralt, för det blir liksom så här konstanta uppföljningen till när man tränar en klient, och sen blir du så här, men det här, jag bara, shit, jag har ingen koll på bitarna. Jag typ, jag vet inte, jag kör här proteinpulvet. Det kanske var liksom Valdemar 1.0 liksom. Och sen så börjar man få lite mer kött på benen, och oavsett om man börjar läsa om kost eller prehab, rehab, för allt det där flyter ihop. Även om ingen är skadad hos dig, så kanske de har utvecklingspotential. Och det lärde inte jag mig någonting om när jag tränade klienter. Typ så här, hur QR obalans i höften och sånt där. Så man måste ju verkligen ta reda på det man vill lära sig om. Liksom.
Alltså det är sjukt vad som har hänt mycket. Eller vad det har hänt mycket. Jag utbildade mig till PT för nu, jag tror att det är 15 år sedan.
Ja.
Och jag märker att det är ju...
Du får inte träna mig.
Nej. Men det är ju så långt bort, alltså det jag lärde mig då, det är ju så otroligt långt bort ifrån var vi är idag, att det har hänt verkligen oerhört mycket på de här åren. Nu är det ju mer en större koll på, som du säger, att man kan se att det är en obalans i höften. Jag kan nog säga att många som utbildar sig, i alla fall när jag utbildar, men det där fattade man inte så vidare, man inte hade gått fler utbildningar eller
vad. Jag tror liksom inte, nej men, och det ifrågasätter idag också. Och jag säger inte att, jag tror att man är ju bara medveten om det man har lärt sig eller tagit sig till i form av kunskap.
Mm.
Och jag har ju haft alltså bättre tränare kring mig som jag någonstans har liksom känt, fan vad den här personen, killen eller tjejen, har koll på läget. Jag känner mig otroligt grön bredvid den. Det vill jag inte. Hur kan jag lära mig mer?
Mm.
Det har ju varit väldigt, väldigt tacksamt. Men om jag hade stått på ett gym, nu vill jag inte säga någon plats, men där det kanske bara förekom bodybuilding och hypotrofi, om det är det intressanta, det vill säga muskeltillväxt, då kanske inte alls relation till mat hade varit viktigt. För då är det bara så här, det är torsk och broccoli, och sen så ska du ta de här pillerburkarna, de kan du inte köpa i affär, utan jag har en polare i bla 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 som då skulle kunna fixa upp dem till dig. Så jag menar bara att jag har ju hamnat där jag hamnat för att jag har haft ett intresse för att lära mig det jag har lärt mig. Och jag tror att man måste kanske, det finns inga rätt eller fel, för det finns ju säkert sjukt många bra bodybuilding coacher som kan lära mig asfeta grejer, och de gör det de gör för att de älskar det de gör, inte vice versa, hoppas jag i alla fall.
Mm. Men så är det, du besitter ju en kunskapsstörst, och det är därför du är en intressant gäst, för jag vet ju att när det har gått 2 år, då har det hänt mycket nytt, och då har du också fortsatt att utbilda dig, fortsatt läsa, fortsatt lära sig, och det går ut på. Jag tycker ändå om det du säger, att du står bredvid folk och känner dig grön, men då ger det också en känsla att du måste lära dig mer. Men det är det vi gör hela tiden. Vi kan hitta nya lärare i alla, och jag tror bara att det är positivt, för det hade nästan varit mer skrämmande om du står bredvid någon som har jobbat i yrket x antal år och du är ny och du tycker att fan, jag är ju på den här snummens nivå.
Mm.
Då är antingen din kollega.
Det handlar om vilket gym det är på.
Exakt, såklart. Så är det ju också. Men jag tänker ändå att, jag tror ändå att det är ett bra sätt att kunna reflektera att jag har så mycket mer att lära mig.
Mm.
För att du blir aldrig klar. Du kommer aldrig uppnå
det.
Och
jag bokar utbildningar på utbildningar med liksom föreläsare, mentorer, du vet, beställer böcker. För att det är så diffus. Och jag tänker liksom, det är ju samma sak oavsett om man pluggar till, alltså, ja, men ett exempel, jag har gått en kurs som heter Dynamic Neuromuscular Stabilization. Sjukt knepigt namn. De är från Prag. De tillhör, det är en fysioskola, alltså sjukgymnaster fast från Prag. Och de har en teori där väldigt mycket kommer utifrån det interna båltrycket. Så att man pratar om liksom hur andningen påverkar träningen. Bitvis liksom ett insteg till att typ förstå lite mer hur kroppen funkar, men också så här torftiga lärare för att de är från Prag och kanske inte håller på med sport och kanske inte tycker att så här, den typen av träning jag håller på med är intressant, så att den blir kanske väldigt klinisk. Nu hade vi en skitrolig lärare, han är en gammal byggare, så han var ju bara rolig. Men det jag menar är att vad var frågan? Nu blev det helt
blank. Nej, men att fortsätta lära sig. Det var där vi började. Att du sa det, du bokade utbildningar på utbildning.
Ja, och det jag bara tänker på är att jag kom lite av mig, men det jag tänker är så här. Här så har vi en kunskap, och jag tänker att alltså, oavsett vilken utbildning du väljer. Nu är inte att vara en tränare handlar om att liksom bygga sin egna kunskap.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I Sverige, men om du är en sjukgymnast så har du ändå en form av legit utbildning.
Mm.
Men även där måste man söka nya råd och rön och förstå att vissa andra grejer kan hänga ihop som kanske inte finns i grundblocket på dina 3 år. Och det jag menar då med de här gänget från Prag, det är att där är det så här, det är liksom, de är liksom heliga. De har alla toppatleter. Jaromir Jagovic är med på varenda atletbild, liksom hockeyspelare. Och han är känd för att han aldrig har varit skadad. Och det är en rätt, vad ska man säga, en respekterad, i alla fall i vissa, det finns alltid två sidor av myntet liksom. Men jag lärde mig en hel del, som allt, med cherrypicking. Men det jag menar att även om man, det spelar ingen roll vad man gör, man måste ju söka kunskapen vidare och vidare och vidare och vidare och vidare.
Mm.
Och det tror inte jag spelar någon roll om man hade varit sjukgymnast eller naprapat. Man kan ju inte bara lägga ner, utan då får man ju se det från andra synvinklar, för det kommer ju massa andra tips och tricks.
Ja, men så är det absolut. Det märkte jag med min egen resa inom PT-yrket, att det hände ju saker hela tiden, och ju mer man jobbade desto mer insåg man att man inte riktigt förstod heller, och man upptäckte nytt konstant. Jag menar, fan, jag utbildade, men det var ju teorin att gör inte knäböj under 90 grader.
Nej, men precis.
Alltså, det, vi är ju långt ifrån det idag. Nu handlar det ju mer om att liksom, wow, här i Sverige har vi svårt att squatta, prova att göra det. Sen ser man en film från Asien så gör de det ju som ingenting och kan sitta där 15 timmar och här har ju folk problem att ens komma ner i en skottposition och stanna där i 15 sekunder.
Mm.
Så jag menar, det har hänt mycket, och jag tror bara att det här är bara början. Det kommer bara fortsätta.
Och det är väl lite roligt att det finns otroligt mycket rolig information att ta till sig där. Och just att alla, det är sånt roligt liksom entreprenörskap med folk som ändå har en tes eller teori som driver den, kanske en 3 dagars workshop. Det är så mycket mer där omkring som är rätt roligt. Man åker till en så här oklar ort och träffar konstiga människor eller asfantastiska människor. Och så håller man på och labbar liksom utifrån de här principerna ihop. Och ja, bara det är ju roligt i sig.
Vad är det för utbildning du har koll på just nu, eller är det någon du till och med går just nu kanske?
Nej, just nu så det första som hände när jag var klar med den här 1 år utbildningen där med kost, då sa jag så här, fan, nu ska jag inte plugga någonting mer. För varje vecka var det så här, shit, nu har jag en inlämning så här på 4 sidor på engelska, vilket var jättebra för mig på många sätt liksom. Dels verbalt och börja liksom skriva om saker och ting som man kanske inte skriver om, men sen så insåg jag liksom att vad gör jag nu? Jag gjorde inget liksom, jag sökte inte information, vilket var jätteskönt första veckorna. Sen så gick jag direkt in på en utbildning direkt, och då bara suckade min tjej. Hon bara, alltså, du är helt sjuk. Hon bara, du sa att du inte skulle plugga på ett år. Det har gått 2 veckor. Sen låg jag hemma och så plöjde typ så här 24 timmar videos med 2 killar i oversized pikétröjor som stod och pratade om flexion i knäled och höft typ. Alltså, ja. Och den heter CAF, så är från Gray Institute, som är en, de är också sjukgymnaster, men de tittar mycket mer på omfånget av rörelse och snarare liksom segment av kroppen, så att man har liksom släppt hela anatomibiten och för att man vet att muskler jobbar i synergi, att det är så svårt att pinpointa att det just är glute med. Det är liksom massa muskler som jobbar där. Alltså det är inte bara den som jobbar isolerat, utan det är kanske hela höger sida. Och därför ska man då titta på höger sida generellt snarare och försöka leda. Så de tittar jättemycket på fotled, knäled, höft. Fotled, knäled, höft och axels skuldra typ. Och ryggen såklart. Men där man då upplever, i alla fall jag som tränar, att ofta finns problematik. Så här jättestela höfter eller fotleder. Och för att prata om en squat. Som
jag känner mig råträffad av det du sitter och säger. Jag bara, fan, är det mig du pratar till direkt? För jag har ju strul på många av de ställena.
Mm. Ja, vi kan visa lite, så, vi kan lämna lite övningar sen.
Ja, men spännande.
Och den var sjukt bra. För den flätade ihop det vi aldrig har pratat om. I alla fall från min tidigare bakgrund. Ner liksom hur man typ screenar folk bra. Vad man ser, vad som lirar. Och de skapade ett tänk hos en som man har med sig konstant. Snarare än att du fick ett liksom uppslagsverk med övningar du ska göra. Så varje övning så typ formar den utifrån individen. Det låter jättelogiskt. Men de säger en så här catchy mening, de här jänkarna, som är så här. De heter Lenny och Kenny typ. Och den bara, you know Lenny, it's about bringing back personal to personal training. Och det är liksom, ja, den tycker jag är superbra.
Ja.
Och i alla fall sjukt grym för mig.
Mm. Ja, men det ligger mycket i det, för jag reagerar på, efter att jag hade gått utbildning, då var ungefär de som kom 5 år senare, deras koncept var att alla kunder skulle i princip krypa ut ur gymmet.
Ja.
Och jag fattade aldrig det där.
Nej.
Och då säger en kille till mig, fan, din kund är ju liksom knappt svettig. Jag bara, nej, men hon vill köra rygg liksom. Det är vissa grejer som hon tycker är kul att göra. Jag trodde alla typ skulle ha svårt att gå. Ah. Jag bara, har du svårt att gå när du går ut i gymmet? Nej. Ja, men jag inte har kört ben liksom. Jag bara, okej. Varför lär du ut något som du inte gör själv? Nej, det hade han ingen svar. Och det tycker jag är så jävla lustigt. Där märker man hur vissa grejer går i vågor. Som att en period var det bara, om du vet att det ska vara det här, så många övningar, det ska vara intervaller, och så det som lär sig ut. Och så tror alla, så jag håller med, vi måste få tillbaka det personliga till personlig träning. Jag tycker det är klockren kommentar. För att jag tror att, nu jobbar jag inte som det längre, men ibland på vägen så tror jag det känns som att det är förlorat. Men jag tror det också är lite, ibland så blir det lite McDonald's-utbildning på PT. Det bara produceras och så försvinner 70% och de 15 av de 30% som är kvar, det är bra tränare som verkligen vill någonstans och söker vidare informationer och vill vidareutbilda sig från den utbildningen som de har och inte bara tror att nu är jag fullärd. Liksom.
Mm, ja, men absolut. Men sen så handlar det också om att liksom någonstans ta tillvara på alla de timmarna man står på golvet och jobbar med någon. För det är också någon form av. Nu säger jag verkligen inte att mina klienter är försökskaniner. Men jag lär ju mig otroligt mycket av att träna folk. För att se vad som skapar bra utveckling baserat på det jag har lärt mig. Så att bara jobba i en fantastisk skola i sig. Men sen så måste man kanske ha ett intresse på riktigt. Än att bli sponsrad av ett proteinbrand.
Ja.
Typ så.
Ja. Jag håller med dig. Men jag vill gå in också lite, för du arrangerade ju Naya-initiativet. Contemporary Training, var det något mer? Eller var det så det hette?
Festival.
Festival, så var det. Var fick du idén ifrån?
Jag jobbade med Spendrups energidryck som heter Naya, som är en BCA. Dryck med koffein. Finns med utan koffein och med utan BCA. En funktionsdryck. Och jag var friend eller ambassadör. Och då så skulle vi utforma ett projekt utöver att vara ambassadörer. Och då var det liksom någon form av event. Och jag tänkte liksom på vad jag tycker är kul. Och för mig så. Man vill alltid göra någonting. Man vill inte göra någonting halvdant. Och för mig så är träning så mycket mer än bara träning. Utan det är liksom ett. Det är någonting som jag bara tycker är sjukt kul. Och jag menar att det behöver inte vara tråkigt att träna. Så vi då liksom formulerade. Vi kan säga grundbulten var att vi var på ett event i New York. som var för en dryck som heter Propel, som var en så här elektrolytdryck från Gatorade, som var sjukt påkostat. Alltså typ det mest bizarra eventet du kan tänka dig någonsin. De hade liksom en turné i hela USA. Och där hade de artister på varje sätt. Och men problemet var att det var bara att de hade hyrt fläskiga lokaler, hade fläskiga akter, men sen så var det bara medioker träning. Mm. Och det fanns inget djup i eventet, utan det var bara så här, vi tar stora namn och sen blir det jättebra. Så då tänkte jag typ så här, ja men jag vill skapa ett ställe som man inte vill lämna. Och så här, den här idyllen av att vara på festival, att man bara går runt och typ tycker att det är magiskt, att man bygger en liten utopi där. Och det lyckades vi med. Det var helt fantastiskt. Fortfarande, nu har jag gåshud igen här, för jag tyckte det var så otroligt lyckat. Så vi hade typ 5 pop-up träningsstudios. Jag fick med mig en av mina samarbetspartners, Jim Leko, som såg till att vi hade dunderutrustning på alla platser. Så vi körde allt ifrån en workshop med 2 gymnaster i handstående, till meditation, till klassisk 80-tals aerobics, till självklart massa yoga, och sen hade vi liksom cirkelträning, och sen hade vi sån här 3D-funktionsträning. Alltså vi hade bara alla roliga träningsformer som man liksom kunde droppa in på olika klasser. Och sen hade vi föreläsningar med bland annat en kille som heter Paul. Han var okej. Och lite polare till mig som jobbar med musik, som var där och spelade lite musik. Så att det var verkligen aslyckat. Mm. Det var typ som live Tinder. Det var liksom det hände så mycket lokalt. Det var liksom som var på, det var som att vara på nattklubb liksom, fast det var helt andra grejer.
Ja, nej, men det var en bra stämning. Jag gillade stället ni var på också. Det var riktigt schysst. Jag tycker det var cool koncept också, att det liksom på i klasser, som var en föreläsning, som var kanske en dansgrej. Så det hände väldigt mycket i de olika rummen. Snyggt uppbyggt. Det var bra. Nu är det coronatider, så man ska inte säga nej, gör ni nästa gång, men jag antar att ni kanske planerade att göra det igen, eller vad alltså, var liksom...
det är ju såklart drömmen. Mm. Alltså givetvis, men det här året 2020 har väl inte sett ut som någon har planerat. Nej. Så vi får vänta och se helt enkelt.
Ja. Men vad hände? För det har ju hänt mycket mer efter det. Det här var ju liksom inte bara nu kör vi Naja, utan det fanns ju en större tanke bakom konceptet också.
Ja, men så eftersom jag lyckades få med mig så otroligt mycket vänner för att liksom skapa det här eventet. Det hade inte varit möjligt utan dig eller alla fantastiska tränarpoler som ställde upp, eller alla som var där och spelade musik. Alltså, för så här är det, att jag tror att man gör grejer tillsammans. Det var mitt namn på det, men jag hade inte kunnat göra det utan någon annan, punkt slut. Och då kände jag, antingen så tar jag det här gaget själv, men jag kände väl, vilket skulle vara helt fine, absolut, men eftersom jag då hade en större vision, så har jag en annan vän som heter Sebastian Boyasa, en gammal fotbollsspelare för Bayern. Han är colombian, har flyttat tillbaka till Colombia och driver sociala projekt för kids som kretsar kring träning och hur man då kan, just i de här problemområdena där han hänger, så vet vi att just träning är en unik sak för att se till att folk se till att hålla dem borta från gatan. Och vi hörs dagligen. Vi skickar peppmeddelande till varandra, för att han är gift och har barn med en colombianska, men han bor där, och så har han inte liksom, han har lämnat Sverige, jag är i LA, jag har lämnat LA, så kan det vara liksom lite motigt ibland, så vi ringer varandra och peppar, eller skickar som alla latinos gör, ljudmeddelanden på WhatsApp, vilket är sjukt trevligt, så hör man hans röst när man liksom vaknar. Ja, summa summarum, jag sa Sebbe, det kommer finnas en slant pengar, vad kan vi göra i Colombia? Och Typ en vecka senare hade han liksom ett toppenprojekt till oss. Och då hade han hittat utanför Cali, så är en annan stad som var klassad som just området där vi var i, som hette La Comuna Una, var klassad som typ farligaste näst farligaste platsen 2019 i Colombia. Det var supermycket tråkigheter. Alltså, ja. Och det är knark och gängvåld liksom. Men där huserar en ex-olympian. Alltså en gosse som heter Hector. Och han har tävlat i typ OS, nu ska jag inte säga några år för det kommer att vara fel, och i tyngdlyftning. Så han är en eldsjäl där borta och har en tyngdlyftningsklubb. Och den ser ut som skit, bokstavligt talat. Det är liksom pinnar och tegelstenar de lyfter. Men de får att funka. Så ja, vi finansierade det projektet, så gjorde en så här rå renovering av lokalen. Lade nytt gummigolv, målade om veckorna, det var liksom hål överallt. Och pangade in liksom skivstänger och ja, rubbet. Och det var typ bland det roligaste jag gjort i hela mitt liv. För det var bara helt hysteriskt. Och just hur typ Colombia fungerar var ju också en spännande upplevelse att se.
Det förstår jag. Mm. Hur togs projektet emot?
Ja, det vi fick lära oss rätt snabbt var att colombianerna själva har en så här, ett sätt att säga att Colombia är världens mest korrupta land. De har inte vunnit den platsen utan de har köpt den. Och det var väl typ så det var. Så det som hände är att vi hade låst utrymmet för att ingen ska komma in. Det var i anslutning till en skola som var förmodligen som kåken. Alltså det var helt hysteriskt. Det var liksom Foppa hängde ut och skrek. Och ja, Vitingen Valle var där liksom. Ja, det var helt hysteriskt. Så vi höll oss låst i det där rummet och bara måla, renovera. Och sen så, sista dagen vi då skulle ha invigningen, då bara dök så här 14 politiker upp. Och jättemånga liksom, ja, högt uppsatta människor som bara slog sig för bröstet och typ någonstans ville liksom claima att de har varit med och liksom gjort det här. Vilket var helt hysteriskt. Så jag kommer ihåg att jag står där på typ scenen och är med i ett tacktal i typ så här 20 minuter på spanska som jag ingen aning om vad någon sa. Liksom. Och det bara, liksom, ordet gick bara vidare och vidare och alla bara slog sig för bröstet. Och egentligen handlade det här bara om kidsen liksom. Mm. Och det var typ det fetaste att se liksom, hur otroligt glada de var och när de bara rockade loss med de där skivstängerna. Så jag fick träna med två sydamerikanska mästare som typ var så här 14 och 16 och ena killen vägde typ så här 55 kilo. Ja, han stod liksom och latchade med samma vikter som jag. Alltså det var bara jättehäftigt. Och så hade vi liksom världens bästa vecka på det typ. Mm. Och gjorde jättemycket roliga saker.
Kul!
Ja, helt otroligt. Mer det, sånt.
Ja, nej, men det är ju häftigt. Alltså, jag menar, här starten som du säger, då har du kunnat tagit pengarna själv liksom. Men sen så ger man det till det goda för alla. Att man delar med sig istället där borta. Hur är det på gymmet nu? För nu är det ju några månader sen. Har du fått någon uppdatering?
Sjukt bra fråga. Det vi gjorde var att vi gav ansvaret då till de här toppatleterna därifrån. Mm. Vi sa så här, det här är, ni har fullt ansvar. Så kanske vi sa lite mer saker. Men de fick nycklarna och ansvaret. Och de var väldigt, det var typ Colombias seriösa kille. Han log inte en enda gång när vi pratade med honom. Han var bara stenhård hela tiden. Så hoppas att han är fortfarande lika stenhård som vi lämnar honom.
Mm. Spännande. Mm. Ja, jävlar. Men vad händer här näst då? Om vi ser förbi coronatider, vad bjuder framtiden?
Massor. Jag tycker att trots omständigheterna är det här toppenår. Det är massa kul som händer, massa rolig utveckling. Och med lite tur så får vi kanske åka tillbaka till USA. Mm. 2 månader, kanske augusti. Nu är det snart, ja, slutet på maj.
Hur är livet där? Jag tänkte liksom för dig som PT, och hur funkar det? Vad skulle du säga, finns det någon, kan man dra någon skillnadens gräns på hur du jobbar här och hur du jobbar där?
Ja, alltså jag tror vid grund och botten att man tittar på hälsa med två helt olika ögon. Det är en rätt rolig fråga som jag får ofta, men att grundbulten är att man i USA vågar vara sjukt tydlig med vad man vill. Det handlar bara om att vara snygg. De skiter i funktion. Medan i Sverige känns det som att vara mer med modersmjölken, att vi ska prestera och vara hurtiga, liksom, att det är hälsa vi håller på med. Och jag tycker väl att båda två är fantastiska, för där får man vara så himla ärlig. Och sen så får man bara lura dem och göra grejer som man vet är bra för dem, som de kanske inte behöver veta.
Och hur har du landat nu när du kom hem? För du fick ju bara, ni drog ju hem ganska akut, men du har ju jobbat så pass länge som PT här, liksom.
Jag har det fantastiskt, ska jag säga. Och jättetacksam, för det är inte självklart. Utan jag har varit borta i 2 år och nu har jag, alltså jag jobbar väldigt mycket.
Ja, det har jag
vilket
sett.
Vilket är skitkul.
Ja. Grymt.
Ja, jättekul.
Nästa utbildning som du har börjat spana in, finns det någon sån? Självklart ett ja direkt.
Ja, men då är det en... jag ska säga en conditioning-utbildning från en utav, ja men han Mighty Mouse, du som gillar
MMA. Ja, DJ.
Hans
Johnson.
Hans coach är Matt liksom nej, någon annan.
Då är det nog någon annan, då är det inte MMA coaching kanske.
Nej, absolut inte. Nej, okay. Hans conditioning coach.
Okej. Det vet han, jag inte vem det är, men
och han är liksom också väldigt högt liksom respekterad. Och just hur man programmerar träning för prestation är ju någonting som är väldigt diffust, fast det finns ju absolut energisystem i kroppen som vi vet om. Alltså den sporten som kanske ligger oss närmast, i alla fall i vetskap om, är CrossFit. Det finns ju ett system för att du ska utvecklas. Punkt slut. Och allt det här kommer ju från öst ursprungligen, som vi i väst då hade, alltså nu pratar vi om östblocket, men om vi då hade accepterat att de hade koll på läget, så hade vi liksom legat, hade vi kunnat ta deras, vi hade sluppit sluta forska på exakt samma sak. Men det man då försöker säga att hur tränar man uthållighet och prestation för annan typ av sport än när det kommer till typ tyngdlyftning, eller liksom hur tränar du, fystränar du för MMA, typ så. Men det är en generell alltså jag vet inte vad conditioning utbildning säger man på engelska.
Ja, konditionsutbildning, typ något
förenklat, skulle jag vilja säga. Så det är jättespännande. Sen vet jag inte hur mycket, jag tränar ju ingen som behöver det, men jag vill veta.
Ja.
Så jag tänkte att det kan vara så bra. Och sen så handlar det om att du kan ju träna, du kan ju applicera, jag kommer ju lära mig massor, punkt slut. Och det kommer bli mycket bättre för min träning, eller när jag tränar andra. Så det är bara lite visare, lite bättre, så tänker jag.
Ja, men bra, och då har vi ju en ny podd att spela in om 1 eller 2 här igen. Det är nya kunskaper som jag behöver fiska fram. Nej, men jag gillar det. Alltså jag, som sagt, för mig kunskapstörst är väldigt, väldigt viktigt. Och det är alltid intressant att få in folk som har kunskapstörst inom olika områden. Och du är ju verkligen sån inom träning. Så det är alltid superspännande att lyssna, och det är när Valdemar pratar, då spetsar man öronen.
Tack.
Och ta till sig. Men om folk vill följa dig på din resa, eller kanske till och med eventuellt boka dig som PT under den tiden som du är kvar i Stockholm, var hittar man dig då?
Ja, antingen på Instagram är bäst, Valdemar Fredriksson. Typ så.
Perfekt. Tack för ett bra samtal, Valdemar.
Ja, men tack själv, Paul. Tack för att jag får komma hit.
Ja, men såklart. Och gå fler utbildningar så vi kan sätta oss fler gånger och prata ännu mer.
Ja.
Om ni gillar podden, dela er den jättegärna på era sociala medier. Glöm inte att prenumerera på Öppet Sinne så ni inte missar andra intressanta samtal. Om ni kan rata podden, gör det jättegärna, så blir jag tacksam. Med det säger jag tack för den här gången. Hej då!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.